Gudsfrid. Det är med stort allvar som jag idag, december den 10 1990, på nytt talar in ett budskap till folken som bor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Mitt namn är John S. Turrell. Och orsaken till att jag nämner detta namnet, mitt namn är att detta budskap kommer att bli avspelat, kopierat många, många gånger. Och det kommer gå till människor som icke känner mig eller hört talas om mig. Och det är inte alltid säkert att man sätter på en etikett, så man vet inte vem som talar på bandet. Det är nu 7 år sedan som jag och min hustru och team satte våra fötter i Sverige och Finland och predikade Guds ord. Mycket har hänt under dessa 7 år. Och framförallt en av de allra största förändringarna som kom bland annat till Sverige var ju mordet på statsminister Olof Palme, vilket icke bara förändrade landet Sverige, men också förändrade mycket inom de kristna lägen. Genom tidigare band och brev har vi omtalat hur det svenska Säpo angrep oss, och vi har också blivit hårt angripna av frimurarna i de nordiska länderna. Framförallt så gick ju Bo Sutherland i spetsen för en svår kampanj emot oss. För att inte nämna alla de människor som har försökt att svärta ned oss med att kalla oss antisemitiska, att vi skulle vara hatiska emot det israeliska folket och judar i allmänhet, vilket jag vill säga än en gång icke är sant. Det är en fullständig lögn. Idag så skulle jag rikta mig framförallt till frågan en annan Jesus. Om du inte har läst vår traktat, så kanske du har talat om att det finns ett traktat som heter en annan Jesus, som kommer att gå ut i de nordiska länderna någon gång i december månad 1990. Men innan vi går in på detta ämne och något annat, så vill jag stanna upp och bedja till Herren. Himmelske Fader, jag tackar dig just nu för styrka och klarhet i mitt tankeliv. Jag tackar dig, Jesus, för din helige ande som smörjer mig, och framförallt att du smörjer varje lyssnare till detta band, så att, Herre, de icke bara hör min röst, men de också förstår varje ord, och de förstår allvaret i vad jag försöker säga. Vi tackar dig nu. Vi prisar dig och vi lovar dig, Jesus, för segern som tillhör dig, därför att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Och vi prisar dig för detta nu I Jesu Kristi namn. Amen och amen. Vi lever i ett tidevarv nu som jag betecknar som födslovåndorna, eller den tid som sker strax innan Antikristus kommer på scenen och sedan kommer Jesus tillbaka. Jag vill börja som utgångsord ifrån Paulus andra brev till Thessalonikerna, det andra kapitlet och vers nummer 1. I fråga om vår Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi skulle församlas till honom, bedjar vi er, kära bröder, att ni icke, vare sig genom någon andingivelse eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss, så hastigt låten er det bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren. Låt ingen bedraga i det, för vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet ha varit skett och laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tagit sitt säte i Guds tempel och föregivit sig vara Gud. Kom ni icke ihåg att jag sa er detta, men jag ännu var hos eder. Bibeln talar om för oss här att Antikristus, den djävulska inkarnation som kommer att ske den yttersta tiden innan Jesus kommer tillbaka, kommer icke att ske förrän avfallet har skett. Jesus kommer icke tillbaka för sin brud, för sin församling. Herrens dag är icke här förrän ett avfall har skett och laglöshetens människa, Antikristus, har tagit sitt säte på en tron i Europa, där han börjar med tre nationer och sedan kan man taga över andra, så att han får ett 10-nationsförbund. Vi har redan sett hur Förenta Europas stater ligger i startgrupperna. Mycket förberedelsearbete har redan blivit gjort. Och steget till ett förenat Europa ligger inte långt bort i tiden, som vi ser det just nu. Det är flera saker som kommer att hända, som kommer att leda upp till detta. Jag vill på detta band S20, det betyder att jag har gjort 19 andra inspelningar tidigare på svenska, kan vi behandla avfallet och vi är kallat för en annan Jesus. Men när jag går in på det ämnet, även om detta bandet kanske blir ett år eller två år gammalt när du hör det, eller kanske 5 år eller 10 år, det vet jag inte. Men jag vill tala om för dig vad som ligger bakom just nu, möjligheten till ett stort krig i Mellanöstern. Som jag sa tidigare till dig, idag är det den 10 december. 1990. Och den amerikanska presidenten Bush, George Bush, som är en lakej, vi kan säga han är i ledband av världsringen, har gjort ett uttalande. Förenta nationerna har röstat på det, att efter den 15 januari 1991 så är det fritt fram för vapnen att börja mullra och tanksen att rulla in i Kuwait och Irak. När jag gör detta band så kan vi inte med säkerhet säga att detta krig kommer att bryta ut. Därför att vi har en faktor inblandad här som människor inte råder över. Och det är vår himmelske fader. Du ska veta det att oavsett vad du läser i tidningar i ditt land och ser och hör på televisionen eller genom andra magasin, vi kristna i USA stöder icke ett angreppskrig i Mellersta Östern. Orsaken till detta är att Saddam Hussein, som är diktator över Irak, vi är väl medvetna om att han blev satt i makten för flera år sedan med hjälp av amerikanska skattebetalares pengar, ryska vapen, engelska officerare och underofficerare som har tränat deras armé tillsammans med ryska officerare. Och vi är väl medvetna om det. Precis som Adolf Hitler byggdes upp ifrån Frankrike, England och USA 1929 till 1939. Likadant har Saddam Hussein blivit uppbyggt. Men det finns ingen anledning att ta ut honom med i krig. Allt som behöver göras är att skära av allting som går in dit och hans land ramlar. Nu så är läget så att vi ber att Gud ska ingripa, att detta krig icke ska komma till stånd. Det står i Bibeln som säger Matteus 24 att det ska bli krig på den orten efter den andra. Vi vet att det småningom kommer det stora kriget att utkämpas runt och omkring Jerusalem, Israel, Lebanon, Syrien, Jordanien och så vidare. Bibeln har sagt det. Men den tiden har icke kommit än. Detta är ett förberedelsekrig som djävulen försöker att få fram. Det är ingen tvekan om att den amerikanska presidenten och hans regering emot folkets önskan, många kongressmän och senatorer, är beredd att offra amerikanska soldaters liv i detta krig. Det är få som talar om att miljoner människor från Irak kommer också att dö. Och varje människa som dör har en själ. Och Jesus har dött för varje människa. Det finns ingen nation som är över en annan nation. Vi kan inte säga att en amerikansk soldats liv är mera värt än en irakisk soldats liv. Vi kan inte säga att en fransman mer värd än en tysk eller en svensk är mer värd än en israelisk soldat. Vi är alla lika värda. Varje människa som dör och som går till helvetet är en förlust för Gud. Just nu så har det amerikanska försvarsdepartementet beställt 30 000 kistor. Kistfabrikerna här i Amerika just nu arbetar för fullt. Skiftet går dygnet runt. Och man hoppas att kunna ha åtminstone 30 000 kistor i lagerhusen runt flygbaserna på östkusten för att kunna ta hand om kropparna som de vet kommer att komma tillbaka i flygplanen. Samtidigt så har den amerikanska militären gått på vad vi kallar för krigsfot här, där man har lagt upp lager och drivit upp en insamling på blod så att man ska kunna ta hand om förluster upp till 50 000 till 100 000 till 200 000 människor som kan man behöva blodtransfusioner. Det är en fruktansvärd upprustning på den här fronten just nu i USA. Vi har skickat samtliga fartyg som är flytande sjukhus till regionen omkring Saudi-Arabien. Man har slagit larm till alla sjukhus som ligger i Israel, Turkiet, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England och så vidare i Egypten. Och amerikanska militära läkare och förbindelseofficerare har under de två sista månaderna arbetat för att bygga upp ett fullständigt nätarbete så att när de stupade och de sårade kommer ut ur konfliktzonen eller krigszonen att de kan föras till sjukhus över hela Europa och över regionen i Medelhavet. Om du verkligen vill veta militära hemligheter, vad planerar militären? Det bästa stället att undersöka är hur denna förberedelse har man gjort för stupade och skadade. Det talar om för dig hur allvarligt läget är. Samtidigt så har de frusit alla permissioner och utgångar ifrån amerikanska armén och delvis amerikanska marinkåren. Vad man har gjort är att vi har ju en frivillig armé här, flotta, flyg och så vidare. Och för ungefär en månad sedan så skrev vår president under ett papper så att de som har gjort färdig sina perioder, man har skrivit på papper för 3 år eller 5 år eller vad det nu är för någonting, och det är ungefär 5000 olika soldater, officerare som varje månad är färdiga med sin tjänstgöring. De har blivit frusna och man är tvungen att stanna inne nu i försvaret på en obestämd tid. Samtidigt som man gör nya värvningar hela tiden. Detta är första inkallning. Amerikanska militära reserven har blivit uppkallad. Och idag så har ungefär, man har 35-40% av de amerikanska militära reserverna blivit uppkallade för aktiv tjänst. Många förbanden är redan i Saudiarabien. Allt detta leder till en sak. Krig är på väg. Under tiden så har man tagit bort 2 stycken divisioner, tunga stridsvagnsdivisioner ifrån Europa, ifrån NATO. Och om du inte har förstått detta så kan vi tala om för dig att just nu när jag talar in detta band så är 50% utav Amerikas hela militära styrka förlagd i Mellanöstern. 50%. Och för varje dag så blir det mer och mer i Mellanöstern. Och styrkorna minskar i USA och Europa undan för undan. Det gäller både fartyg, flygplan, armén och marinkåren. Vad världsregeringen har planerat, som vi har fått fram genom olika rapporter som har läst och så vidare, är att man nu har kommit in i den nya världsordningen. Denna hösten har vi hört talas om den nya världsordningen. Och den nya världsordningen är helt enkelt att länderna ska inlemmas under Förenta nationerna. Och det ska inte mer bliva någon konflikt mellan nationer. Man ska vara en enda värld. Jesus sa som sen när de säger fred, fred, då ska krig bryta ut mitt ibland dem. Vi är där just nu. Världsregeringen har bestämt att Irak ska bliva ett exempel. Man ska göra ett exempel av detta så kan det bli så grymt, så fruktansvärt, så blodigt, så totalt. Att från och med nu, ingen diktator, ingen nation i framtiden vågar att gå sin egen väg. Eller att ställa sig i världen för den nya världsordningen. Om inte Gud griper in så kommer detta att ske. Och på era televisionsapparater i de nordiska länderna kommer ni få se det mest fruktansvärda blixtkrig som någonsin har existerat. Det kan man göra Hitlers blixtkrig till en söndagsskolutflykt. Det kommer att bli en sådan eldstorm över Irak att deras flygbaser, flottbaser, radaranläggningar och allting annat de första timmarna kommer att fullständigt utplånas, utraderas. Det kommer inte finnas något liv kvar. Sedan kommer angreppet på marken, genom luften och ifrån havet. Och ni kommer att få se den irakiska armén knäckas, fullständigt nedmejas, utan barmhärtighet. Om Hussein överlever kan man ställa sig för rätta och hängas, precis som man gjorde med nazistledarna efter andra världskriget. Det finns en stor möjlighet att Irak i desperation släpper iväg nervgas, bakteriologiska vapen, och där man helt enkelt låter dessa raketer ramla över staten Israel och andra delar av Mellanöstern. Om så sker kan detta mycket väl tända en brasa som blir större än vad världsregeringen har räknat med. Vi lever nu i en mycket, mycket spänd tid. Kom ihåg en annan sak. Det talas om avspänningen i öst. Berlinmuren har fallit, Tyskland är återförenat. Polen är fritt. Alla östeuropeiska länderna har nu demokrati med mera. Men en sak som icke har ändrats, och det är den sovjetiska militären. Den är samma idag som för 2 år sedan. Ingenting har ändrats. Men i Tyskland och mellersta Europa nu finns det inget försvar kvar. Allt är flyttat till mellersta Östern. De nordiska länderna har väldigt lite försvar att komma med. Det jäser i Sovjetunionen. Det finns en mycket stor chans att den sovjetiska militären nu tar chansen. Gör en kupp. Slänger ut Gorbachev. Inför diktatur igen i Sovjetunionen. Och omedelbart gå till angrepp emot de nordiska länderna och Europa och gör vad de har väntat på i 80 år. Bön och fasta är något som just nu måste ske hos alla kristna. För att Gud i dessa dagar än en gång ska kunna skonas, bevaras lite till, så att vi kan fortsätta att predika Guds evangelium. Detta får bli allt som jag säger just om världshändelserna nu. Jag har ingen chans att snabbt få ut ett nytt band till de nordiska länderna. Men just nu ligger vi i startgroparna för detta band S20. Och Gud visar dem att det finns tid på detta band att få in 2 budskap. Ett politiskt, vad vi är just nu. Och sedan om infiltrationen i Guds församling. Om vi nu går tillbaka till 2 kapitlet av Paulus brev till Thessalonikerna, 2 brevet, så ser vi här nu i vers nummer 6. Och i vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenast måste den som ändå håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram, och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade till straff, därför att de icke går i kärleken till sanningens rum, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder och Gud över dem villförelsens makt, så att de sätter tro till lögnen, för att de skulle bli dömda, alla dessa som icke har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. Men vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er, de kära bröder, i Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning i helgelse i anden och i tro på sanningen. Jag vet inte hur många av er som lyssnar på detta band har verkligen förstått att Gud har allvarligt talat till oss här och på flera andra ställen i Nya Testamentet. Att i den yttersta tiden så skall falska lärare komma in och bedraga många. Lyssna på vers 9. Jag läser nu sakta. Honom, antikristus ande, som efter satans tillskyndelse kom med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under. Vi lever nu i en tid där människorna är oerhört attraherade till helbrägdagörelse, underverk, där man i den andliga världen kan se tecken och under som icke kan göras med normala medel i våra kroppar. Det är en orättfärdighetens alla bedrägliga konster. Vi talar nu om ett bedrägeri som är så listigt, som är så slukt uträknat, att istället för att man går in och propagerar djävulsdyrkan, så har djävulen fått fram i människor som har gått in och tagit evangeliet, där man behåller 98% av sanningen som Gud har skrivit ner i gamla och nya testamentet, men man blandar in 2% av lögn. Det är så listigt upplagt att den vanliga människan har svårt att se detta. Dessa nya, de är egentligen gamla, falska profeter och lärare gömmer sig bakom lovsången. Och det är ju inte undra på, därför att djävulen, innan han föll i synd, hans namn var ju Lucifer, och han hade tillgång till själva tronrummet hos Gud, och hans uppgift var att i himlen leda änglarna i lovsång till Herren. Man har tagit lovsången, och i denna djävulska lära som nu pressas in, som vi har kallat en annan Jesus, så gömmer man själva mötet bakom. Men du kan väl inte säga att det är djävulen? Lyssna hur de prisar Gud. De sjunger till lammet, de sjunger till fadern, de ärar ju Jesus. Hör du inte det? Jo, visst hör jag det. Men vilken Jesus sjunger de till? Paulus sa det så här, att jag predikar Jesus korsfäst och uppstånden, det är allt jag vet. För att vi ska kunna lära känna de som undervisar, så måste vi gå till en del av evangeliet där det icke kan finnas några som helst deviationer eller där man bryter av eller går åt sidan. Och det är försoningen. Guds försoning mellan Gud själv och sig själv. Korset. Där måste vi börja. Vi måste gå till Golgata. I Johannes första brev, det fjärde kapitlet, så säger aposteln Johannes följande: mina älskade, tron icke varken ande utan pröven andarna, huruvida det är av Gud, hur många falska profeter har gått ut i världen. Därpå skulle ni känna igen Guds ande. Vaken ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet. Han är av Gud. Men vaken ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande, av vilken har vi hört den skall komma och som redan nu är i världen. I min skrift, en annan Jesus, har jag avslöjat Ulf Ekman och vad som i Sverige och Danmark och Norge kallas för, och Finland kallas för, framgångsteologin. Under flera år så började man ta om och undersöka vad Ulf Ekman och hans lärare undervisade. Jag var också bedragen på det viset att jag aldrig var på deras möten, men det jag läste om dem, det lät bra. Människor frälsta i massvis. Ungdomar kommer till mötet. Härlig lovsång. Tecken under. Människor höll breda gjorda. Äktenskap var lagade. Barn kommer till föräldrar och föräldrarna till barnen. Det var underbara reporter. Rapport. Men de sista åren så började brev komma in till mig och traktat och broschyrer där man talade om att Ulf Ekman hade en annan Jesus och han hade en annan försoningslära. Jag började undersöka den. Men det var inte förrän jag hade varit på ett möte i San Jose här i Kalifornien för några månader sedan, där jag fick lyssna till Robert Lardon och Benny Hinn och Casey Treat och flera andra, så jag började begripa att någonting är fel i livets ord och dess verksamhet. För att kunna förstå livets ord var jag tvungen att gå till Kenneth Hagin och Rhema Bible Institute i Tulsa, Oklahoma. Orsaken till detta är att Ulf Ekman är ju en kopia, vi säger här i Amerika, disciple, en lärjunge av Kenneth Hagin. När jag var på Rhema Bible Institute på besök för några år sedan, så fick jag en uppfattning när man talade med olika människor där att Ulf Ekman betraktades som en av de mest framgångsrika eleverna after Kenneth Copeland or Jerry Savelle, even. Kenneth Hagin har en fantastisk trosundervisning. Han har bett för många sjuka. Och jag har läst många böcker av Kenneth Hagin. I de böckerna som jag har läst på avstånd har jag inte funnit någonting som är fel. Men det var när jag fick i min hand böcker ifrån E.W. Kingen som jag insåg att någonting var fel på Rhema Bible Institute. Någonting var drastiskt, som vi säger drastically fel. Jag tappar vissa svenska ord här. Men det var någonting som icke stämde. När jag började att titta i Kenyans lära, när vi går till försoningen, så har han lagt ut detta i sin bok What Happened from the Cross to the Throne by E.W. Kenyan. Och detta var en standardtextbok med Rhema. För att kolla upp nu och få fram bevis, så kontaktade vi Rhema Bible Institute för en liten tid sedan. Och vi ställde några frågor till dem. Nummer ett. Säljer ni Kenyans böcker genom ert förlag? Svaret var: det har vi gjort. Vi gör det fortfarande, men vi har dem inte i lager. När folk beställer dem, så beställer vi dem själva och skickar just så många som folk beställer. Vi har dem inte i lager. Nästa fråga. Har ni använt Kenyans böcker? Svaret var: Kenyans böcker var använda som textböcker, standard textböcker. Men vi slutade med detta cirka 5 år sedan, på 1985. Detta ger mig följande upplysning. Ulf Ekman studerade långt före 1985 vid Rhema Bible Institute, vilket betyder att Ulf Ekman har studerat, lärt sig och blivit uppfödd på E.W. Kenyans teologi. Och den teologin är: Jesus dog andligen. Vi ska undersöka den nu, steg för steg. När vi sedan kontaktade själva bibelskolan och frågade dem som så här: vad tror ni på idag? Vad undervisar ni? Tror ni på denna lära att Jesus dog andligen? Du vet, med Satan och togs till helvetet. Så svarade han: ja, detta tror vi på och detta undervisar vi. Nu så ska vi göra som säger, vi ska vända på detta bandet och jag fortsätter på nästa sida. Var god, vänd bandet.
I sin bok What Happened to Cross to the Throne by E.W. Kenyan säger den uppföljande på sidan 47 i denna textbok: vi har sett att Jesu död på korset var mer än en fysisk död. Han var där genom gudomligt beslut och plan. Han blev i själva verket gjort till synd genom vår synd. Han var Guds ersättning för den mänskliga rasen. När han blev gjort till synd blev han överlämnad av Gud till fienden. När de hjärtskärande orden kom från hans läppar, min Gud, varför har du övergivit mig? Det var då som Satan blev hans herre. Du kommer ihåg att han yttrade orden, det är fullbordat. Nu kan du förstå att han menar att han har gjort färdigt försoningsverket. Men han har gjort färdigt verk för han har gjort honom att göra först. Som en son hade han gjort sin faders vilja, talat faderns ord och gjort sin faders verk. För det andra hade han gjort färdigt i sitt verk, som en son till Abraham. Han hade fullbordat Abrahams förbund. Han hade hållit Moses lag. Nu hade han blivit en ersättning för att taga hand om syndproblemet. Han ska taga bort synden. Han måste tillfredsställa kravet av rättvisa mot den mänskliga rasen. Detta kan han inte göra i sitt liv på jorden. Synd är i själva verket ett andligt problem. Så det måste tagas om hand i den andliga världen. Vi finner här sanning blandat med lögn. Det tragiska är nu att när Ulf Ekman eller någon av hans anhängare predikar och talar på öppna möten, så diskuterar man inte detta. Detta är den dolda teologin. Man vet mycket väl, Ulf Ekman var väl medveten om att man har gått ut och undervisat där öppet i de nordiska länderna. Så han aldrig kommit igång som han gjorde. Han var tvungen att lura människorna genom att säga att vi har fina uppenbarelser som inte kan undervisa öppet, utan det gör vi endast till dem som vill ha mer av Jesus och som förstår andlig uppenbarelse. Så får man detta på bibelskolan, man får det bakom stängda dörrar. E.W. Kenyon, som själv hade kommit ut ifrån okkultism, och han var också inom den metafysiska världen, han har lyckats göra vad ingen människa har gjort sen de stora avfallen på det första och andra århundradet efter Kristus göra. Att leda Guds bästa folk vilse. Därför att E.W. Kings lära riktade sig i första hand till den del av Guds församling som hade upplevt pingstdopet, dopet av helige ande. Den mest smörjda delen av Guds församling, den angrep djävulen med sin cancer. Och hans profet hette E.W. Kingen. Efter han hade dött togs manteln upp av Kenneth Hagin. Och nu sprids den av Kenneth Copeland, Jerry Savelle, Fred Price, Rod Parsley, Robert Lardon, Ulf Ekman och många, många andra som dessa i sin tur har lärt upp. Lyssna på dessa djävulska rader nu. Som Keenan sa i sin bok. Han sa det följande. Om Jesus betalade straffet för synd på korset, då är synd bara en fysisk händelse. Om hans död tog han av detta, då kan varje människa dö för sig själv. Varje kristen som läser dessa råd bör omedelbart inse att här har vi ord inte från en ond ande utan ifrån djävulen själv. Var någonstans kan du läsa i de fyra evangelierna eller i apostlagärningarna eller i Pauls brev, Petrus, Judas, Uppenbarelseboken? Du finner dem inte någonstans i varken Nya eller Gamla testamentet. Dessa ord kommer genom en profetisk uppenbarelse. Men denna uppenbarelse kommer inte från Gud, utan från djävulen själv. Och Kenneth Hagin själv framhåller att denna lära, teologi, undervisning, att Jesus dog andligen och blev väckt med Satan, det är en uppenbarelselära som står utanför Bibeln på ett senare datum. Det är absolut fel. Logiken i att försvara detta är samma trasiga logik som används av mormonerna, Jehovas vittnen och andra falska läror, där man säger att Jesus misslyckades, hans församling misslyckades, men vi har den rätta läran. Vi har till slut fått fram en sanning som inte fanns tidigare. Lyssna noga på mig nu, innan du blir arg. Vem litar du mest på? Apostlarna som vandrade med Jesus Kristus på jorden och som skrev ned sin vandring med Jesus i Bibeln? Eller litar du på smarta nutidens profeter som talar snabbt, lovade guld och gröna skogar, och som förkastar apostlarnas ord? För mig med hus, jag håller mig till den Jesus som predikades första pingstdagen i Jerusalem av aposteln Petrus. Den Jesus är försoningsverk som predikas av aposteln Paulus. Det håller jag mig till. Och det håller. Detta andra är ett bolverk utav Satan. Jesus var icke överlämnad till Satan. Han besegrade Satan. Gud behövde icke överlämna Jesus till djävulen för att djävulen skulle ta hand om syndaproblemet. Försoningen skedde mellan Gud själv och sig själv. Lyssna till andra Korinthierbrevet 5:18-19. Men allt sammans kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknade icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. Det är Gud som kräver rättvisa. Och det är Gud som har domat utmätt av straffet. Jesus tog vår synd på sig själv. Och det var Gud själv som lät sin vrede drabba Jesus på korset. Icke djävulens vrede. Han hade ingenting med försoningen att göra. Den andra lögnen han har lärt är att Jesus död på korset endast tog hand om Abrahams förbund. Denna undervisning finns inte att finna i Bibeln, men han förklaras av kingen med att han hade fått en speciell uppenbarelse ifrån Gud. Och denna ligger på samma nivå som Bibeln själv. I lever på Kenneth Hagins bibelskola, lever på Livets Ords bibelskola, som ifrågasätter detta, blir attackerade med att man går emot Guds moder och det onda andar som inspirerar dem till dessa frågor. Den tredje lögnen som kingen för fram är att Jesus försonade icke på korset. Det var inte färdigt på korset. När han skriver om Jesus betalade straffen för synd på korset, då är synd bara en fysisk händelse. Om hans död tog han om detta, då kan varje människa dö för sig själv. Vad kringen och hans lärare säger med detta är att varje människa som har trott på Jesus och litat på hans försoning på korset, alltid från aposteln tills nu, dessa blev aldrig frälsta. Detta ställer sig kallade framgångsteologin i samma ställning som mormonerna, endast själva har de hela sanningen till Gud. Men det blir värre. På sidan 60 i samma bok av kingen skriver han följande. Detta betyder inte att Jesus blir taget till paradiset när hans ande lämnar hans kropp. Paradiset var en plats för gamla testamentets helgon. De fick vänta på att Kristus försoningsverk skulle bli förbordat. De väntade på att det första förbundet skulle bli fullbordat. Med andra ord, om vi säger det på ett modernt språk, de väntade på att han skulle växla in löften av försoningsblodet under 1500 år. Men denna gärning blev inte färdig på korset. Det blev inte färdigt förrän Jesus uppstod från de döda och bar sitt blod in i heligaste av heliga, och den högsta domstol av universum hade godtagit detta blod och rättfärdiggjort gamla testamentets helgon. Nu kan du förstå Romarbrevet 4:25, vilket utgavs för att våra synders skull och uppväcktes för våra rättfärdiggörelses skull. Du förstår att det inte kan bli någon ersättning om inte Kristi själva verket betalar den andliga straffet för människans överträdelse. Adams synd gav Satan herravälde över honom. Absolut käpprakt fel. Jesus sa det i Johannes evangelium att nu kommer denna världens första, men han har inget i mig. Sedan säger kingen följande. Satan andade sin egen natur in i Adam. Adam var i själva verket född på nytt i paradisets trädgård. Adam föll i synd och fick en syndig natur. Men Adam fick inte djävulens natur. Därför att för djävulen och hans onda andar finns ingen frälsning eller försoning, men det finns frälsning för människan. Sedan säger kingen följande. Han hade inte Guds natur. Han hade en perfekt mänsklig natur. Han hade en perfekt mänskligt liv. In i hans ande hällde Satan sin egen natur. Människan blir omedelbart en lögnare, en krypande fig varelse. Denna natur blir reproducerad i den mänskliga ras genom tiderna. På sidan 20 i samma bok av kingen skriver han följande. Jesus var avlad utan synd. sanning. Hans kropp var icke dödlig, sanning. Hans kropp blev icke dödlig för fadern och syndandes på honom när han hängde på korset. Fel. Bibeln säger, Jesus det själv, jag lägger själv ned mitt liv och jag tager själv tillbaka mitt liv. Ingen kunde taga det från honom. Sedan säger kingen, i det ögonblick som han blev synd, blev hans kropp dödlig, endast då kan han dö. När detta hände, andlig död, tog Satans egen natur besittning av hans ande. Här ska vi väldigt noga stanna upp och begrunda, vad säger E.W. King, vad säger Hagen, vad säger Ulf Ekman här? Jo, här angriper man Kristus, här är värsta attacken. Vad kingen säger, Ekman undervisar, är att Jesus ande blev ett med djävulen. Detta medför då att Gud själv blev ett med djävulen, eftersom Bibeln undervisar att fadern och sonen är ett. Lyssna noga. Om Jesus kunde dö andligen, vad som då dog var hans gudomliga natur. Om Gud kan dö, nummer ett, då är Gud icke evig. Han är icke gudomlig. Han har nu blivit som en skapad varelse. Vad kingen säger här, vad Kenneth Hagen upprepar, vad Ulf Ekman och hans gelikar fortsätter att säga är, Jesus är icke Guds son. Därför att Gud kan icke dö. Den som undervisar någon lära undervisar om en Jesus som icke är Gud. Och vi går väldigt hastigt till Johannes första evangelium. Johannes första evangelium. Och vi läser där första verserna. Alltså jag läser vers 14 först. Och ordet var kött, tog sin boning bland oss. Vi såg hans härlighet, vi såg liksom enfödd sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Vem är ordet? Det är Jesus. Ordet var kött. Den enfödde sonens härlighet från sin fader. Om vi går tillbaka och läser första versen och andra versen. Och istället för ordet byter ut det mot Jesus. Vilket är samma sak. Lyssna till vad som händer. I begynnelsen var Jesus. Jesus var hos Gud. Och Jesus var Gud. Detta var begynnelsen hos Gud. Genom Jesus har allt blivit till. Och utan Jesus har inte blivit till som var till. I Jesus var liv. Livet var människornas ljus. Ljuset lyser i mörkret, och mörker icke fått makt därmed. Gud är evig, han har alltid existerat, han har ingen begynnelse, inget slut, Gud är helig, Gud är ljus, det finns inget mörk i honom. Djävulen är en skapad varelse. Han är en begynnelse och efter sin syndafall har han blivit fylld med totalt mörk och ondska. Guds heliga natur och ande kan icke blandas ihop med ondska. Ljus och mörker kan icke existera tillsammans och bibehålla sin existens. Gud och Jesus är ett, dessa kan icke skiljas åt. Om Jesus dog en andlig död och fick djävulens natur, då var icke Jesus Guds son, för Gud kan icke dö. Kenyan visar sin rätta natur. Han är icke fylld med Guds heliga ande, utan med Antikristus ande. Då man nu tagar dig till första Johannesbrevet, det fjärde kapitlet. Jag förstår att många är förskräckta. Hur vågar du tala emot Ekman? Han är ju Guds moder. Och är väldigt ledsen. Han kanske var smord av Gud när han blev frälst för flera år sedan. Men idag är han icke smörd av Gud. Han är smörd av djävulen. Första Johannes, fjärde kapitlet, vers 4. Mina älskade, tron icke vak en and utan pröven andarna. Huruvida det är av Gud, hur många falska profeter har gått ut i världen. Därför skulle ni känna igen Guds ande, vaken ande som vi känner att Jesus är Kristus, kommer i köttet. Han är av Gud. Om Jesus kan dö andligen, då är han icke Kristus. Då har han icke kommit i köttet. Den som undervisar detta, lyssna noga i vers 3. Men vaken ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är antikrists ande, av vilken ni har hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen. Jag vet det starka ord jag säger nu. De är mer än starka, men det är sanning. Livets ord i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Alla de män och kvinnor som har anammat E.W. Kenyans lära om att Jesus dog andligen. Vi vet med Satan togs till helvete och plågades där i 3 dagar, 3 nätter. Alla som undervisar detta har blivit fyllda med anden av antikristus. De tillhör fienden. De är bedragare. Vargar i fårakläder. Starka ord. Men det måste sägas. Du ska veta, min vän, att om Jesu försoningsarbete på korset förstörs, så finns det ingen frälsning. Det finns inget hopp. Då är allt slut. Lyssna noga igen. Jag vet att du lyssnar noga. När vi går tillbaka till andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet. Vi läser här. I vers 8 igen. Sedan ska han laglöst träda fram. Och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns ande. Och till intet göra genom sin tillkomst uppenbarelse. Honom så att det satans tillskyndelse kan med lögnens alla kraftgärning av tecken och under. Och med orätt fanns alla bedrägliga konster för att bedraga dem som går förlorade. Till straff. Därför gick det gå med kärleken till sanningen rum. Så det kunde bli förfalskta. därför sänder och Gud över dem villförelsens makt, så att de sätter tro till lögnen, för att de ska bli dömda, alla dessa som icke har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. Denna lära är så djävulsk. Den är i många avsnitt sanning, men den avviker på en punkt. Försoningen. Försoningen. Försoningen finns icke där. Det betyder att de människor, de ungdomar, som Ulf Ekman och alla de andra leder till falskning, deras falskning, sätter sin tro på en Jesus som blev Satan själv och förde till helvetet. Dessa människor blir frälsta. Här har vi tragiken nu. Ulf Ekman kom in på 80-talet. Jag själv, mitt folk, vi arbetade hårt i Sverige 80, 81, 82, 83. Vi var i Finland. Framförallt jag var i Finland och Sverige. Och jag hörde om denne nye man, denne lutherske pastor som hade blivit född på nytt, reste i Amerika, blivit andedöpt, tränad, kom tillbaka som en virvelvind. Och det lät bra. Men icke hade jag kunnat tro att den man skulle taga de bästa, de mest tända kristna inom förbedjarna, inom pingströrelsen, inom Örebro-missionen, inom andra samfund. Inte kunde jag tro att dessa människorna som var fyllda med Guds ande hade ett etablerat bönliv. En man som Stig Nilsson, som hade lett människor inom Aschamrörelsen och som hade fört fram så många underbara sanningar, att dessa män och kvinnor kunde falla för dessa lögnesandar. Men de har gjort det. En sån underbar församling som Södermalms församlingen i Stockholm med Borspets, att han kunde falla för detta. Och många andra. Många, till exempel inom Hemmets Vän, brinnande kristna som Ingmar Murin och andra, som nu har startat en ny tidning, Tons Värld, och som trycker på detta. Vilken tragedi. Men en ändå större tragedi är att nu sprider man denna djävulska lära till Estland, Lettland, Litauen, till Ryssland, Polen, Tjeckoslovakien, Rumänien. Kyrkan som har lidit under många, många år. Dessa ska nu få höra dessa djävulska sanningar, eller djävulska lögner, och bliva bedragna. Man vill gråta när man tänker på det. en och två generationer till, så kommer vara helt genomsyrad med kingens lära. Det kommer att kanske utplåna den kristna församlingen i de nordiska länderna. Om det icke finns män och kvinnor, pastorer och andra som kan sin bibel och som ser villoläran. Den komet som nu lyser över himlen i Amerika är Benny Hinn. Jag läser nu sagan om att Benny Hinn har blivit smörd av djävulen själv. Jag gick och hörde på Benny Hinn för några månader sedan. I den plats där jag då var på hade han 8 punkter som liksom är huvudpunkterna i hans lära. Lyssna på dessa. Jesus bor icke i hjärtat av en kristen. Den kristna har blivit Jesus. Vet du vad detta är? Hinduism. Jag talade om en bok i Los Angeles för några veckor sedan. Som kom ut ur hinduism. Som undervisar kraftigt emot dessa österländska lärare. Han sa så jag träffar Benny Hinn. Han har mycket hinduism i sin lära. Så ropade Benny Hinn och skrek. En kristen har inte fått sin rättfärdighet från Jesus. Han är Jesus rättfärdighet. Igen finner vi en djävuls lek med ord. Som är helt fel. Varje människa har syndat i sak av härlighet från Gud. Läs Bibeln. Romarbrevet 3:10-28. Vi är totalt i synd. Vi har ingen rättfärdighet. Vi har ingenting att ge Jesus. Det är han som ger oss sin rättfärdighet. Nummer 3. En ofrälst människas döda ande blir inte född på nytt. När den människan blir frälst så kastar Gud bort den döda ande vid frälsning. Och människan får en liten del av Jesu ande. Igen, hinduism. Där man får del av den gudomliga naturen. 4. Gud är evig. Det är sant. Och eftersom den frälsta människan blir ertad vid en bit av Jesu ande så har den människan också blivit en evig varelse. Ingen början, inget slut. Fel. Alla av oss har en begynnelse. Vi ska leva i evigheten och vi har en begynnelse. 5. Fruktansvärt. Jesus kom som Gud i den här jorden. Men att uppståndelsen återvända till himlen som människa. Jesus blev en människa, människorna blev gudar. Att man kan komma fram till den här djävulska undervisningen är ingen överraskning för dem som har lärt känna teologin bakom den här rörelsen. Kan man avliva Jesus och göra till Satan kan man göra vad som helst. Lyssna. Men Jesus åkte tillbaka till himlen. Så återstod han i full härlighet. Och han återvände till Fadern i sin fulla härlighet och glans och styrka och kraft. Matteus 28 kapitel, han sa, jag har all makt i himlen på jorden. Han är ingen man idag. Han är Gud. 6. Guds efternamn är Jehova. Varje frälst människa gör detta namn, han blir frälst. Detta är också fel. Gud har inget efternamn. Jehova eller Jav betyder den Gud som existerar. Gud är Gud. Hur kan vi ta hans namn? 7. Skapat universum är en del av Jesu kropp, av stjärn och himlakroppen är molekyl i Jesu kropp. Denna undervisning kommer från kabbalan, avgrundsläran. Gud skapade allt men icke del av skapelsen. 8. Den falska människan har blivit en förlängning av Gud själv. Så han har förlorat sin egen personlighet. Det kallas i hinduism för nirvana, utplåning. Och jag har funnit det är att dessa profeter stödjer varandra.
Ulf Ekman kom över till USA och han predikade vid Higgins Bible Institute. Han predikade hos Rod Parsley. Han predikade för Full Gospel Businessmen som har blivit infiltrerade. Vi har Rod Parsley, Robert Lairdon. Benny Hinn reser till Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island håller möten. De blåser på folk, de ramlar ner. Man skriker och gapar, skjuter och dansar, kastar ut onda andar, lever rövare. Fruktansvärt buller i bång. Det är samma slags möten som Baals profeten hade på berget Carmel. När Elias stod där uppe ensam emot 400 Baals profeter. Och under hela dagen så skrek och skriade, ropade, dansade och kört Baals profeterna. De skar sig själva, blodet flöt, och de ropade på Baal. Baal, Baal, svaras. Och profeten Elias sa så här: ja, Gud kanske sover. Han kan rest på sin master. Väck honom. Men de kunde inte göra någonting. Sen kom Elias fram. Bad en enkel bön. Elden föll från himlen. Och till och med sug upp vattnet och brände upp vattnet och stenarna. Vem följer du idag? Jesus eller Baal? Bara för att människor blir helade eller bejda goda. Talar i tunga, skriker och gamar. Tjuter och har sig. Prisa Gud och har långa lovsångsmöten. Betyder inte att Guds ande är där. Guds ande är där Guds ord blir predikat i sanning. 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 Endast där finns Jesus. Om du har blivit uppslukad av Ekmanrörelsen, Livets ord, lyssna på detta band och du inser att du har gått fel, vad kan du göra? Nummer ett: böj dina knän omedelbart, be Gud om förlåtelse. Avsvärj dig denna lära. I Jesu namn avsvärja denna lära. Och i Jesu namn driv ut antikristus ande ur din kropp. Ställ dig upp och säg i Jesu namn, så driver jag ut dessa onda ande ur mitt liv och min kropp. Jag vill inte ha dem mer. Ut i Jesu namn. Sedan ber Gud att han fyller dig på nytt med sin helige ande, med Guds verkliga ande. Be att han öppnar Bibeln till oss så du förstår den. Framförallt, du måste göra detta. Sök upp en kristen församling som inte har blivit nedsmittad av denna lära. Be dem att hjälpa dig, undervisa dig, rätta dig. Ställ dig rätta. Du kommer tillbaka till Jesus igen. Och till den rena läran. Som står i Bibeln. Som Jesus gav. Som hans apostlar gav. Om du vill skriva till mig. Ställa frågor. Vi är glada att försöka svara dig. Mitt namn är John Terrell. T-O-R-E-L-L. Vår adress är postbox 41 001 Sacramento, California, USA 95841. Traktatet som vi har skrivit, En annan Jesus, du kan beställa det också från oss. Vill du ha dem, så sätt in pengar på postgirot i Sverige 44966. Och du kan få 25 traktat för 120 kronor inräknat frakt och allting annat. Gör det för att förstöra djävulens verk. Jag har också talat in många andra band, 19 andra band på svenska. Vi har boken Bibelns budskap i Ljusstatinerna. Vi har material på engelska. Kontakta oss. Vi ska skicka dig prislista. Vi har också en katalog. Framförallt, kom till Jesus. Jag vill sluta med att bedja för dig. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du hjälpt mig att sätta ihop detta budskap. Jag ber nu Jesus att varje människa som har fastnat i denna falska lära ska komma loss. Låt den helige ande slå lös demoner i deras kroppar. Rensa ut dem ur deras hjärnor och ge dem sanningen. Sätt dem fria, Jesus, ber jag just nu vid ditt namn. Och Herre, de som icke har tagit emot denna djävulsdyrkan och denna djävulslära, gör dem starka. Styrk dem. Hjälp dem. Fyll dem med din ande. Och jag ber dig, Herre, nu att vi ska utrota detta onda ur de nordiska länderna. Återupprätta din församling igen. Och jag lovar att tacka dig för detta nu. I Jesu Kristi namn. Amen och amen. Gud välsigne dig. Amen.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, så du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.